Den judiska kulturen har en stark berättartradition. Berättelser förs vidare från en generation till en annan. Och ofta känner människor igen bilderna från sin vardag. Det märks när Jesus undervisar. När han får en fråga så svarar Jesus ofta med en berättelse. Och jag tänker att det här är så finurligt. För det tvingar ju den som har ställt frågan och den som lyssnar till svaret att reflektera över vad menar Jesus egentligen? Och vad betyder det här i mitt eget liv? Ibland då funderar jag över vilka bilder Jesus skulle använt idag om han hade fått de där frågorna. Vad är det för bilder som slår an en ton hos mig? Och samtidigt, en del av dem är lika aktuella för oss idag. Jesus får frågor om när Guds rike kommer och hur det då ser ut. Och ibland så används ordet himmelriket. För många som finns omkring honom så är de här frågorna otroligt konkreta. De lever i ett land som är ockuperat av romarriket och många längtar verkligen efter frihet. De längtar efter att kunna leva fullt ut efter sin egen tradition och att kunna vara helt öppna med sin tro och sin identitet. När Jesus kommer hoppas många att han är den befriare som man har väntat på i generationer. Också idag är det många som lever under ockupation av det ena eller andra slaget. Det betyder att någon annan har tagit makten över det land som ett folk lever i och styr, ofta med hårda regler och lagar. När alla inte har samma rättigheter blir det spänningar och konflikter, och när ett land går in i ett annat för att ta över så blir det krig. Och i krig finns det aldrig några vinnare, men väldigt många förlorare. Många som blir av med sina hem och allt för många som dör för tidigt. Nu när Jesus kommer så hoppas människor att ockupationen ska ta slut. De hoppas på att det ska bli fred och att människor ska kunna leva fritt. De hoppas att det ska finnas friskt vatten att dricka och mat så att alla blir mätta. Och det finns många tankar om hur det här ska ske. Och hur deras räddare, Messias, ska vara. Och nu kommer frågorna. Är Jesus den där de har väntat på? En del tänker att det ska vara en krigare som kommer och som ska jaga bort ockupationsmakten med vapen. Men andra talar om en fredsförste som kommer på ett helt annat sätt än de någonsin har sett tidigare. Är Jesus den de väntat på? Är det nu som den nya tiden ska komma? När kommer egentligen Guds rike och hur kommer det och var någonstans? Och då svarar Jesus att himmelriket, det är som ett senapskorn. Ett litet senapskorn som sås i jorden och sen växer upp och blir till ett stort träd. Och där ska fåglarna bygga bo. Och jag undrar vad de tänker. För det är ju faktiskt inte sant. Alltså senapsfrönet är litet, men det är inte det minsta av alla frön. Och det växer och blir stort, men inte så stort som ett träd. Sedan fortsätter Jesus och säger att himmelriket också är som när en kvinna bakar surdegsbröd. Hon tar av den gamla surdegskulturen och blandar det i den nya degen och då blir allt syrat. Så vad är det då Jesus pratar om? Det där lilla fröet som sås och blir ett stort träd och degen som syras av surdegskulturen. Ja, men det blir tydligt att himmelriket inte går att hitta på en karta. Ingen av oss kan säga att en viss geografisk plats är reserverad för Gud eller Guds folk. Nej, det är något annat Jesus försöker visa oss. När några fariséer frågar honom när Guds rike ska komma säger Jesus väldigt tydligt att Guds rike går inte att se med våra ögon. Nej, Guds rike finns inom er. Inom oss. Under ytan, osynligt men ändå synligt. Hur då? Jag tänker att himmelriket finns på varje plats där vi gör fina saker mot varandra. Himmelriket finns där vi lever som Gud har tänkt det, i samklang med varandra och med hela skapelsen. Och det finurliga är att om vi lever så, så smittar det av sig. När någon gör mig glad så blir jag automatiskt lite gladare mot personen jag möter sen. Och tvärtom. Är det någon som gör mig illa så är det risk att jag blir ledsen eller arg och det går ut över någon helt annan. Och jag tänker att det är vad Jesus vill säga om berättelsen om degen. För det vi plockar in i våra liv påverkar oss mycket mer än vi tror. Under ytan, men också utåt. Därför är det också viktigt vad vi väljer att vi låter oss påverkas av. Det lilla fröet som växer och blir till ett stort träd, kan det handla om perspektiv? Om det som Jesus talar om vid andra tillfällen, att den första ska bli den sista och den sista ska bli först. Eller att vi ser saker på ett nytt sätt. Jesus har en förmåga att ändra och vrida på det som vi ofta tar för givet. Så att vi får syn på saker som vi kanske har glömt eller kanske aldrig sett. Under ytan, inom oss, händer det mycket mer än vad som syns utanpå. Där finns alla känslor. Där finns minnen och saker som vi har varit med om tidigare. Ibland minnen som sitter i våra kroppar fast hjärnan inte längre kommer ihåg. Ibland minns vi saker som generationer innan oss har varit med om. Det där är märkligt. Hur saker som hänt för så länge sedan i ett folk, en kultur, kan påverka oss också idag. Där under ytan finns också något mer. För om vi vill så kan Gud möta oss där i vårt inre rum och hjälpa oss att hantera sånt som finns där och som vi kanske har tryckt undan. Och det, tänker jag, är en befrielse, en möjlighet till befrielse på djupet under ytan. Jag ser att ingen verkar bry sig. Och inte heller jag. Rädslan är för stor och stark för att göra någonting alls. Det finns något sövande i vårt samhälle idag. Vi får ta emot en ofantlig mängd av information och det är svårt att sortera i allt som händer. Vad är egentligen viktigt? Vad behöver jag lämna? Vad måste jag faktiskt engagera mig i och hur? Idag finns också en rädsla som jag i alla fall inte känner igen sedan tidigare. Rädslan att bli missförstådd och feltolkad av andra, medvetet eller omedvetet. En rädsla som gör att många av oss blir tystare och mer försiktiga. Samtidigt som andra inte tycks ha några spärrar alls. Den där rädslan sprids som ett gift. Och grupper ställs mot grupper, individer mot individer. Och jag vill inte vara en del av det där. Jag vill inte vara rädd. Ändå är det enklaste Att bara fortsätta och scrolla, låta tummen gå. Och bild passerar efter bild, den ena hemska eller efter den andra. Blandat med gulliga kattungar och blommor och vinterns vackra bilder. Tummen går, bilderna flimrar förbi och det söver och dövar våra sinnen. Något vi också ser mycket av just nu är ett annat sorts avståndstagande som innebär att inte vilja se eller ta sitt ansvar. Nej, men det där är inte min sak. Nej, det var inte mitt fel, det var någon annans. Nej, det var inte jag som gjorde det. Eller ja, det där är samhällets fel eller strukturernas fel. Det är inte jag. Men oviljan att ta ansvar följer samtidigt maktlösheten inför hur det ser ut i världen och frågan om det överhuvudtaget spelar någon roll vad jag gör. Och jag sitter i många, många samtal nu med unga människor som uttrycker den här maktlösheten. Spelar det någon roll? Spelar det någon roll om jag väljer att inte flyga? Att köpa mat på den butiken istället för den? Att inte köpa nya kläder så ofta? Spelar det någon roll? På mitt Instagramkonto just nu så skriver jag en serie med reflektioner kring de 5 inre hållbarhetsmålen som är kopplade till FN:s globala mål i Agenda 2030. Och i mina inlägg så reflekterar jag kring de 5 ledorden som finns där. Orden att vara, reflektera, relatera, samarbeta och agera. Och jag funderar kring vad det är som väcker och håller liv i vårt hopp. Och tanken med de här inre hållbarhetsmålen är att de ska hjälpa oss att stärka det här hoppet och låta oss känna att det är möjligt att kunna ta hand om de här yttre målen som Agenda 2030 handlar om. Och för mig så ligger allt detta otroligt nära evangeliet och det som Jesus inbjuder oss till. Ett liv i gemenskap med både Gud och varandra. Ett liv där vi utmanas att reflektera över oss själva och vår värld. Men också vila i att vi inte är ensamma. Allt hänger inte på mig och på mina axlar. Det är inte bara mina val som spelar roll, det är våra val. Och det finns något större. Det finns en kraft, en skaparkraft som vill sin skapelse, som älskar sin skapelse och som älskar oss. Dig. När Jesus möter människor i de berättelser vi ser i Bibeln, men också om berättelser om möten som sker idag, så bemyndigar Jesus människan. Och Jesus vill befria oss från saker som binder oss av normer och traditioner, gamla sår och minnen, för att hjälpa oss att landa i oss själva och i ett större vi. För vi är skapade till att leva i relation till varandra, precis som Gud själv är relation. Och gudstjänsten, det som vi gör nu tillsammans, gudstjänstens rytm är tänkt att vara en hjälp att hitta den där pulsen av att få ta emot och lämna ifrån sig. Få ta emot och ge ut och dela livet. Här finns utrymmet för att landa och bara vara. Här finns tid för att reflektera kring vår värld och vårt inre liv. Och här finns utrymme för att sätta ord på det vi bär på av skuld och skam, men också alla försök att göra gott. Och vi får be om förlåtelse och ta emot förlåtelse och förhoppningsvis ger oss kraft och vishet att fortsätta agera klokt i de sammanhang vi finns i. Advent betyder ankomst. Ankomsten av ett hopp. Ett ljus som lyser i mörkret och som vill visa oss vägen till ett mer mänskligt samhälle där vi är närvarande, inte scrollande, men närvarande i våra egna liv och i varandras liv. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss.